tänker inte ta så mycket bakgrund om själva målet, utan mer att vad som någon minut om vad som hände innan jag träffade Ulla, kan man säga. Något som kan vara lite kul när Ulf pratar om det här med att undra tingsrätt och målet med skadeståndsmålet är att både den person som företräder staten i det målet, JK, har varit här och hållit föredrag, och den som är dömer i det målet att undra tingsrätt, Sten Falkner, har varit här och hållit föredrag. Det är bara jag undrar om inte, jag vet inte om Anders Rigel företräder inte det målet, för han har nämligen också varit här och hållit föredrag. Jag försvarade Ullas son, försvarar Ullas son, eftersom det målet inte riktigt slut än, i tingsrätt och hovrätt. Lite udda var det därför att jag var inte inblandad från början, utan det var en annan advokat fram till dess han tog kontakt med mig. Och han var alltså i ett annat land, i Thailand, när han gjorde det. När han kom hit till slut, så var det alltså så att hans påstådda medbrottslingar redan var avdömda. Så att det var bara min huvudman i det målet. Och det som är intressanta med det är ju det att hur behandlar man en person som kommer i en sån situation i ett häkte. I det här fallet så belades han med restriktioner, och det innebär att man får inte ha kontakt med någon annan person än sin advokat. I det läget kommer Ulla in, som jag träffar då ungefär. Jag kan också nämna att innan jag lämnar det här mikrofonen till Ulla, att han satt med restriktioner i cirka 2 månader. Och att sitta med restriktioner, det är någonting som är nästan omöjligt att beskriva. Jag kan ju till exempel nämna det att vi är nästan de enda i Europa som gör så här. Det är Sverige och Turkiet som isolerar människor. Vi får upprepad kritik av FN:s tortyrkommitté. Och har ni läst om det i tidningarna, så står det med väldigt, väldigt små notiser. Av någon anledning så vill vi inte prata om sånt där. Sverige och Turkiet får alltså kritik av FN för att vi torterar våra misstänkta brottslingar. Jag kan också då i det sammanhanget då nämna att jag var försvarare för en pojke som blev utlämnad till London, till England, för en påstådd våldtäkt. Jag pratade med Anne Sjöblom, som var åklagare i den del som gällde att häkta honom här för vidare befordran till England. Hon berättade att hon hade haft kontakt med sin motsvarighet i England och frågat om de ville att han skulle ha restriktioner när han häktades här. Hon sa att de pratade en lång, lång stund, och hon lyckades aldrig göra sig förstådd. De fattade aldrig vad hon menade. Restriktioner var något som var fullständigt obekant för dem. Till slut så struntade hon i det. Han fick inga restriktioner. Men här i Sverige gör vi så att när vi häktar någon, så isolerar vi dem. När restriktionerna släpps, som det gjordes för Ullas son efter ett par månader, så innebär inte det att man får ta kontakt med vem man vill. Utan det är väldigt strikt vilka personer som ska godkännas. Och det är bara 5 personer kontakter man får ha på sin lista. De måste alla godkännas, de får inte vara straffade. De måste ha abonnemang i eget namn. De får inte ha IP-adress och så vidare. Så att inte ha restriktioner är också väldigt mycket restriktioner. Den här killen har setat nu i ett halvår.
7 månader.
7 månader på det här sättet. Jag har haft, den längsta jag har haft, känt till, har setat i 2 år. Utan någon som helst kontakt med yttervärlden. I det här målet vi pratar om blev 2 väldigt dåliga av den isoleringen. 2 i det här målet har alltså FN haft kontakt med för att, upprätthålla anklagelser om tortyr mot Sverige. Jag vet inte hur det har gått riktigt i de delarna, men bägge 2 har alltså haft psykiaterhjälp när de har kommit ut. Men det här är någonting vi inte vill prata om. Ingen i Sverige vill prata om detta. Intressant att höra hur det är en person som aldrig varit inblandad i någon polissak innan upplever det här. Den här Ullas son var dömd till 5 års fängelse i tingsrätten, fastställdes i hovrätten. Jag har uppdrag att försöka få detta prövat i HD, men HD kommer med 99% säkerhet att avstå den ansökan, för de tar bara upp väldigt speciella mål. Då vet ni bakgrunden.
Jag vill bara tacka för att jag får komma hit och berätta hur det är att vara anhörig. Jag heter alltså Ulla Olausson och jag är då mamma till Stefan, som då har utsetts som huvudman i det här målet. Och i motsats till åklagaren i det här fallet så tänkte jag ta min historia i kronologisk ordning. Den 14 december 2006, då förändrades mitt liv. Och inte bara mitt liv, utan hela familjens liv. Vi hade varit i Thailand på semester och vi hade bland annat besökt Stefan som jobbade som dykinstruktör på en av öarna där. Och vi landade på Arlanda. Och som man gör då, så sätter Lennart på mobilen. Lennart är min man alltså. Han sätter på mobilen och den ringer omedelbart. Och han svarar och jag ser att han blir kritvit i ansiktet. Och jag tänkte, nu tuppar han av. Men han svarade då att jag står lite illa till, så du kan ringa lite senare. Och sen står vi och väntar på bagaget. Då ringer igen. Och reaktionen vart i stort sett densamma. Och då säger han att jag har ingen aning om vad du pratar om. Jag kan alltså inte kommentera. Och då tänkte jag att nu måste jag ju få veta vad det här rör sig om. Så jag drog Lennart lite åt sidan och så frågar jag honom. Och han säger att det var en journalist från Aftonbladet som frågade vad vi kände till om Stefans inblandning i bedrägerihärvan mot Allmänna arvsfonden. Min reaktion då var ju att de är ute och cyklar. Alltså Stefan är i Thailand, han har varit där i 3 månader. Han har ingenting med Allmänna arvsfonden att göra. Så jag sa, glöm det. Det är misstag. Då kommer vi hem. Och som man gör då när man kommer hem och varit borta ett tag, så börjar man ju bläddra i tidningshögen. Och det första som möter oss var en stor artikel om bedrägerierna mot Allmänna arvsfonden. Och det tog ju inte så lång stund förrän vi förstod att det var ju Stefan som var utpekad som huvudman. Och min reaktion då var väl ungefär densamma. Det var ett misstag. Det var så osannolikt så det fanns inte ens på kartan alltså. Så att, glöm det. Men sen fick vi ett mejl ifrån Stefan där han säger att tro inte på vad som står i tidningarna, men jag måste hålla mig borta ett tag. Vi kan inte ha någon kontakt, men jag hör av mig så fort jag kan. Då kom reaktionen. Och jag har inget minne av den första reaktionen. Men så småningom så tog jag i alla fall med mig hundarna och gick ut i skogen. Och jag gick och jag gick och jag gick och jag grät och jag grät och jag grät. I flera dagar. Och när det var som allra svartast så sparkade jag på tallarna och förbannade både Gud och fan och hela mänskligheten. Och tallarna, de klarade sig bra. Men mina fötter, de fick sig en rejäl omgång. Och jag misstänker att de som fanns i vår närmaste bekantskapskrets då tyckte nog att jag var väldigt stark. Jag var väldigt realistisk och jag tog det här väldigt lugnt. Och somliga tyckte nog att jag till och med var lite känslokall. Men för att få vardagen att fungera någorlunda skapligt så blev alltså hundarna och skogen min terapi. Stefan hade ju bestämt att han skulle komma hem den 11 januari för att tömma sin lägenhet och för att göra klart så att han skulle kunna vara kvar i Thailand i minst ett år. Nu blev det ju inte så. Utan jag och Stefans storebror fick lov att tömma hans lägenhet. Och det var en pärs. Det var ju ungefär som att gå igenom ett dödsbo fast den personen fortfarande levde. Men det måste ju göras och vi gjorde det. Och vi gjorde upp med hyresvärden och vi ändrade adressen då hem till oss. Och det tog ju inte lång tid förrän det började droppa in räkningar. Stefans bankkonton var ju frysta och allt det som hade gått på autogiro, det kom ju nu till oss. Och vad gör man med det? Skulle vi betala? Skulle vi lägga dem på hög? Skulle vi ge dem till advokaten? Hur gör man? Så att jag tog reda på vem som var Stefans tillförordnade då advokat. Och ringde till honom för att få råd. Och möttes av en mycket arrogant herre som ganska omgående förklarade för mig att han minsann var Stefans advokat och inte vår. Och att ge oss goda råd ingick inte i hans åtaganden. Jag ska inte berätta vad jag tänkte då, men där bröt svår kontakt. Så småningom då, så hur det nu gick till, så fick ju Stefan den advokaten som han hade begärt att få. Och det blev vår vändpunkt, kan jag säga. A och O i en sån här situation, det är ju att man får en empatisk och engagerad advokat. Och det hade vi turen att få. Advokaten blir ju den enda fasta punkten i tillvaron egentligen. För han eller hon kan fallet, har tystnadsplikt och kan lotsa en in i den här världen som för de allra flesta är helt främmande. Och Stefan, han var borta. Vi hade ingen aning om var han fanns. Vi visste inte om han var vid livet överhuvudtaget. Men advokaten hade kontakt med honom och genom honom fick vi hälsningar att Stefan levde, han mådde fysiskt bra och att han hälsade till oss. Och det var ju jätteskönt. Under den här tiden som Stefan var borta så inleddes ju då rättegången mot hans medåtalade. Och nyfiken som jag är då så vill jag ju veta allt om den här soppan. Och jag har en dotter som är ungefär lika nyfiken som jag, så att vi gjorde sällskap och gick på de flesta utav de här rättegångstillfällena. Och det var ju väldigt intressant. Och de här personerna dömdes ju då till synnerligen höga straff. Stefan hade bestämt att han skulle komma hem när rättegången var klar. Men han åkte tillbaka till ön där han hade arbetat och tyvärr så blev han tagen av polisen där. Det hade kanske sett bättre ut om han hade kommit hem självmant. Men som sagt, han blev tagen av polisen och för då till något som heter IDC. Där man förvaras då innan man ska utvisas. Och så småningom kom han då hem ledsagad av två thailändska poliser. Och det här var samma poliser som hade tagit honom på ön och som hade haft kontakt med honom på IDC och som ledsagade honom hit till Sverige. Och de hade tydligen fått en bra relation. För de här poliserna, de mejlar fortfarande till mig och frågar hur det är med Stefan, hur han mår och hur han blir behandlad. Och jag måste säga att jag känner mig som en stor skit när jag måste avglorifiera Sverige som demokratins moder. För jag berättar hur han har det och de tror inte på mig. När han kom till Arlanda den 2 april i år så blev han mottagen av 8 poliser, 3 transporttjänstemän. Alltså 8 poliser tar emot en ensam, obeväpnad, icke-våldsbenägen kille som är misstänkt för ett ekonomiskt brott. Då funderar i alla fall jag, hur fördelar vi våra polisresurser? Han blev ju genast belagd med handfängsel och så förde in i en buss och för till Kronobergshäktet. Och där stod 2 thailändska poliser med tappade hakor. De trodde nog att de hade lotsat hit världens terrorist. Så inleddes ju då häktningsförhandlingarna och advokaten yrkade på restriktioner. Och domaren nickade bifall. Och det här upprepades då vid 3 tillfällen. Och i lagen om häktade så står det faktiskt att restriktioner ska bara tillämpas om personen i fråga kan sabotera eller förstöra utredningen. Eller om man är en säkerhetsrisk för häktet. Stefans utredning var ju redan klar. Hans medåtalade var redan dömda. Och Stefan hade varit på fri fot i 15 månader. Han hade ju kunnat sabotera och förstöra utredningen hur mycket han hade velat. Om det nu hade varit i hans intresse att göra det. Och någon riskbedömning gjordes aldrig. Men restriktioner blev det lika fullt. Så han satt i en cell på 8 kvadratmeter. Isolerad 24 timmar om dygnet. Och den enda kontakten han hade då var med advokaten. Och vid ett tillfälle häktes psykolog. Och av honom fick han det goda rådet att han skulle se det här som en parentes i livet. Och det var ju väldigt lätt. Så det blev bara ett samtal. Under den här tiden som Stefan satt isolerad så skrev han brev. Jag fick 2-3 brev i veckan. Och det första brevet jag fick, det började med att mamma, du behöver inte läsa det här. Men jag måste skriva det för att kunna behålla förståndet. Och jag kan inte lämna det här. Jag måste skicka det till någon och du är den enda jag kan skicka det till. Och får man ett brev, även om det börjar med att du ska inte läsa det här, så läser man det. Åtminstone gör jag det. Så jag läste breven och det var inga roliga brev kan jag säga. De stank av ångest och förtvivlan. Och mest orolig var han för sin fästmö i Thailand. Han hade ju trott när han kom tillbaka hit att han skulle kunna ha kontakt med henne. Han var alltså förlovad nere i Thailand nu. Men det fick han inte. Och han hade också trott att han skulle bli behandlad med respekt. Även om man har gjort en dumhet så har man rätt att bli behandlad med respekt. Men där fick han också tänka om. Han blev så småningom så blev de här breven mer och mer hatiska. I och med att han upplevde att han blev behandlad som, ja, som någonting som katten har släpat in i princip. Nedlåtande. Ja, respektlöst. Så blev han ju mer hatisk. Han trodde aldrig att ett svenskt häkte kunde fungera på det här sättet. Men i alla fall då, jag tror det var det fjärde häktningsförhandlingen, så träffade han en domare som hade förmågan att tänka självständigt. Hon, det var faktiskt en kvinna. Hon ifrågasatte restriktionerna och åklagaren kunde inte motivera så att han blev överförd till en gemensamhetsavdelning. Och då var inte isoleringen 24 timmar om dygnet. Bara 21. Det står alltså i kriminalvårdens författningssamling att celldörren ska låsas upp klockan 8, senast klockan 9 och stängas klockan 18, tidigast klockan 16. Men på Kronobergshäktets manliga gemensamhetsavdelning där öppnas celldörren klockan 1 och stängs klockan 14. Alltså 3 timmars gemensamhetstid. Varav en timme då är promenad uppe på taket. Och vill man inte gå upp på taket av någon anledning, då är man inlåst även den timmen. Så 2 eller 3 timmar gemensamhetstid. Skillnaden var ju då att han fick ju tillgång till tv och radio och tidningar. Nu har han efter flera månader då tillskanskat sig också träningstid på gymmet, så att han får gå och träna en timme varje förmiddag på gymmet. Att hålla kontakt med yttervärlden när man sitter häktad, det är ju inte helt lätt. Han har ju tillåtelse att ta emot besök. Och han har en besökslista på ungefär 10 personer som alla är granskade och godkända av polisen. Men av de här 10 får han bara ha 5 aktiverade av någon underlig anledning. I våra dataålder så tycker man ju att när de går in på datan och ser Stefans besökslista, så kunde ju alla de här personerna som är godkända få vara aktiverade. Men så är det inte av någon anledning. Och det betyder ju att Stefan måste aktivera, avaktivera, aktivera, avaktivera hela tiden, beroende på vem då som vill komma på besök. Och det har ju hänt att han har faktiskt några kompisar som kommer på besök fortfarande. Det är ju också en sak som händer i ett sånt här läge, att man utkristalliserar sina vänner. Vilka som är vänner och vilka som är bara bekanta. Och det kan vara ganska intressant. Stefan har i alla fall några vänner som vill besöka honom fortfarande. Och det har hänt att de har ringt och begärt besökstid och fått till svar att de är inte aktiverade, så de får inte komma. När man ska boka besök hos Stefan, det är ett litet äventyr i sig. Då får man ringa besöksbokningen tisdag till torsdag mellan 9 och 11. Och ringer man då tisdag klockan 9, så får man till svar att det är många som ringer just nu, försök senare. Och så ringer man och ringer och ringer och ringer var 5:e minut till klockan blir 9:30, 9:45. Då får man till svar att du är placerad i kö, var god vänta. Och så väntar man och väntar och väntar 20 minuter, 30 minuter. Och så kommer man då till slut fram och får boka ett besök en vecka framåt. Jag har ringt till ledningen för häktet och frågat om jag möjligen skulle kunna få boka en stående tid. Till exempel varje onsdag klockan 3, så länge Stefan sitter häktad. Eftersom onsdagen är min lediga dag och klockan 3 passar bra med kommunikationerna. Men nej, det går inte. Nej, absolut inte. Så den här proceduren måste jag alltså upprepa varje vecka. Och vem har tid att sitta 1 till 1,5 timme i telefonkö en gång i veckan? Det är inte många, ska jag säga. Han har ju också rätt att prata i telefon. Men det är ju inte heller helt bekymmersfritt. Därför att tidigare var det så att alla personer som var godkända av polisen, och det är klart att de måste vara det förstår jag också, men de kunde de ringa till oberoende av vad de hade för typ av telefon. Men 2007 kom det nya restriktioner och nu får man alltså bara ringa till personer som har fast telefoni. Dock inte arbetsplatser, för då vet man ju inte vem som svarar i telefon. Och då kan man ju undra hur många personer i Stefans generation har fast telefoni. Jag kan bara vara glad för att vi inte har bytt. Vi har varit på väg att byta flera gånger, men vi har inte kommit till skott. Så vi har fortfarande fast telefoni. Och tack och lov för det, för då kan han ringa till oss i alla fall. Men man får alltså inte ringa till IP-telefoni, man får inte ringa till mobil. Och det här kom då till därför att någon liten procent av de intagna kunde fortsätta med sin kriminella verksamhet med telefoner. Och då kollektivt bestraffar man alltså 95-97% utav alla intagna. Och förorsakar då fruktansvärt tragik. De kan inte hålla kontakt med sina vänner, de kan inte hålla kontakt med sin familj. Stefan har alltså suttit häktad nu i 7 månader. Och han har inte fått ringt ett enda samtal till sin flickvän i Thailand. Därför att hon har mobiltelefon. Stefans cellkamrat får inte ringa till sin sambo och mamma till sitt nyfödda barn. Därför att de har IP-telefoni. Och ytterligare en cellgranne bröt fullkomligt ihop häromdagen. Därför att han fick inte ringa till sin son som den dagen fyllde 3 år. Därför att de har mobil. Så det förorsakar alltså mycket frustration och mycket tragik. Innan det här hände kan jag säga så trodde jag faktiskt att jag bodde i en sann demokrati. Jag trodde att vi i alla lägen beaktade de mänskliga rättigheterna. Att vi var alla människors lika värde och att vi var lika inför lagen och hela det här tjusiga paketet som vi har i Sverige. Tyvärr så har jag fått ändra mig på alla punkter. Vi bryter mot de mänskliga rättigheterna. Man förhindrar fångar och häktade att ha kontakt med sin närmaste omgivning. Man utsätter folk för tortyr eftersom FN-kommissionen då samstämmer med tortyr med isolering. Människors lika värde. Jo, hur behandlar vi våra häktade och fångar? Och titta bara i övriga samhället. Hur behandlar vi invandrare? Hur behandlar vi åldringar? Hur behandlar vi handikappade? Har man fått upp ögonen för orättvisorna på ett område så ser man dem överallt. Och jag har fått en mycket gedigen lektion i modern svensk samhällskunskap. Och den kunskapen skulle jag kunna ha levt lyckligare utan, måste jag säga. Jag är inte längre stolt över att vara svensk. Tyvärr.
Ja. Vi ska naturligtvis kunna ha några frågor. Jag tänkte fråga, hur känns det nu då?
Ja, det var ju naturligtvis var det ju värst då när vi kom hem och läste det här i tidningarna och han satt häktad, isolerad. Då var det ju fruktansvärt, kan jag säga. Men ja, livet går vidare, man accepterar. Det är så här. Vi lever så här nu.
Har du märkt hur människor runt omkring dig har förändrats?
Det var ju som jag sa ungefär.
Ja, men jag tänkte på grannar och arbetskamrater.
Ja, de goda vännerna, de frågar. Hur mår du? Hur är det? Hur är det med Stefan? Och så vidare. De mindre goda vännerna, de säger ingenting. De vänder bort blicken.
Det är också en erfarenhet.
Mycket bra erfarenhet.
Men tung.
Ja. Och det konstiga är att de man trodde var de bästa vännerna visar sig att så var det inte alls.
Det kanske är någonting att ta till sig. Vi öppnar gärna för frågor om det är någon som vill passa på att fråga Ulla här. Tycker du inte det är tungt att prata om? Alltså det...
Ja, det är klart, i början så kändes det ju fruktansvärt tungt. Alltså det var så osannolikt, det var så främmande så att det gick nog inte riktigt in alltså. Men ju längre tiden går, jag är ju sån att jag vill prata om saker. Jag vill diskutera och spekulera och vända och vrida. Och där har jag haft jättemycket stöd av min dotter då, som är ungefär likadan. Medan jag kan ju säga det att människor reagerar ju olika på chock. Och Lennart och jag, vi har levt i konstant obalans under den här tiden. Därför att han stänger allt inom sig. Han vill inte prata om det. Han grubblar. Han deppar ihop. Och han skäms för vad folk ska tycka och tänka. Medan jag reagerar och agerar och pratar. Och skiter fullständigt i vad folk tycker och tänker. Och jag tänker inte skämmas för någon annan. Han är visserligen min son, men han är vuxen. Han får fatta sina egna beslut och han får ta konsekvenserna. Och jag tänker inte ta någon skuld för det här. Därför att jag vet att vi har givit honom en bra uppfostran. Han har fått en mycket bra utbildning. Han är både ekonom och jurist och har studerat ett år i Amerika. Och han hade stora planer på bolagsjuridik när han blev klar. Så jag tänker inte ta på mig någon skuld för det här.
Nej. Vad tänker du göra nu då? Det får bli sista frågan. Hur ska du fortsätta?
Vad ska jag göra? Ja,
hur ska du fortsätta med det här?
Det är bara att vänta och se vad som händer. Var han blir placerad. Om det är i närheten så att vi kan fortsätta åka och hälsa på honom. Jag menar, det tar ju 3 år till ungefär.
Mm. Har du någon uppfattning idag om vad som händer när han kommer ut?
Han sticker till Thailand som en blåröd alltså.
Blåröd. Ja.
Han kommer inte att stanna i Sverige. Han har ingen framtid i Sverige.
Nej.
Möjligtvis bara att klargöra, Ulla, att allt det du har berättat om med besöken och tiderna, den tid det tar, allt det där förutsätter ju att restriktionerna är hävt.
Nej.
Att restriktionerna är borta, för att innan restriktionerna försvann, då får man inte ha någon kontakt på sättet överhuvudtaget.
Nej, det var sen han kom på gemensamhetsavdelningen förstås.
Precis. Och de allra flesta, Stefan satt i 2 månader tror jag. Mm. Alla andra, det var ju en ren tur. De allra flesta sitter mycket längre tid än så, ska vi säga.
Och det trots att man vet att all medicinsk vetenskap säger att efter 3 månaders isolering så får man bestående psykiska men. Och det har 2 av de här killarna fått.
Precis.
Den ena är klaustrofobisk och går fortfarande på terapi och äter psykofarmaka. Och den andra vet jag inte riktigt hur han har det faktiskt.
Och bägge ska ju åka in och avtjäna dessutom.
Förlåt?
Bägge ska ju dessutom börja avtjäna. Mm. Nu så är det betydligt lindrigare på ett fängelse än det på ett häkte.
Ja, men telefonreglerna gäller ju även på fängelserna.
Ja, passa på. Någon fråga till?
Jag kan ju berätta att jag har skrivit insändare, debattartiklar, brev till domare, till justitieministern, till statsministern. Jag har skrivit till JO och no reaction. Det här pratar vi inte om. Det här är sopar under mattan. Det här ska vi inte finnas. Så att svenska allmänheten ska inte veta om det här.
Jag arbetar inom Röda Korset och Röda Korset har en häktesbesöksverksamhet. Och vi är medvetna om problemen också.
Mm. Bra.
Det är ett tips från mig.
Jag har efterlyst en anhörig förening eller någonting sånt för sådana som är häktade. Men förmodligen så är det svårt att få till en sån förening eftersom häktestiden normalt sett ska vara en tillfällig lösning. Men som här i Sverige har vi ju inget tak på häktningstiden. Så här kan utredningarna ta hur lång tid som helst. Och det är vi ju som sagt var ensamma om tillsammans med Turkiet då.
Vi har en verklighet som är klockan. Så att vi behöver sluta här. Men ja, det var fantastiskt intressant och att du ställer upp och berättar. En stort tack för det. Stor applåd. Tack.